Ja, tycker ni inte att en väldigt bra medicin mot det är tack? Eller hur? Lösenordet är tack. Men nu ska jag bara ändra lite lösenord här. Nu får ni inte tjuvkika.
Ja, jag hoppas jag har den där med.
Så där. Norrköping. Mm. Hörrni, det var en kvinna som inte kunde få barn. Men när hon äntligen fick ett, efter mycket bön, så lämnade hon av tacksamhet tillbaka det till Gud. Då hon lämnade det till prästen som var i tabernaklet. Det var hennes sätt att säga tack. Och det här handlar om Hanna i första Samuelsboken. Och hon fick fler barn sen. Men det här handlar också om hennes son som togs om hand av prästen Eli i det heliga. Eli, han var gammal. Hans ögon var skumma, står det. Och han hade egna uppvuxna söner som också var präster. Men de var inga bra präster, utan de gjorde sånt som Gud faktiskt var ledsen över och sörjde över. Så finns det ju en känd berättelse som ni alla kan. Samuel ligger där och sover. Och så hör han en röst. Och han springer till Eli och säger: ja, här, vad vill du? Nej, jag vill ingenting. Gå och lägg dig. Och så hör han en röst igen. Och så springer han till Eli och säger: jag är här, vad vill du? Nej, jag har inte sagt någonting. Gå och lägg dig. Och vid tredje tillfället, då börjar det gå upp ett ljus för Eli. Ja, men det är nog något som händer här. Ja, men hör du, gå tillbaks och så om du hör rösten igen så är det nog Gud som talar till dig. Så säg, tala Herre, din tjänare hör. Så går han tillbaks och lägger sig och så är det precis det som sker. Den här berättelsen har ni hört många gånger. Men det som sker då är ju att han får ett väldigt tufft ord, Samuel. För det handlar ju om en dom över Eli och hans söner. Man kan ju fundera så här. Fanns det ingen annan Gud kunde tala till? Var det bara den här lilla killen Samuel? För vi tror att han var rätt så liten faktiskt. Men Gud valde honom. Och nästa dag så sa Eli: du måste säga till mig vad Gud sa till dig. Och det gör ju Samuel då. Och det som Samuel säger, det sker. Man kan ju tänka sig att Samuel var rätt nervös och så. Men när Eli hörde budskapet så förstod han verkligen att det här är från Gud. Och böjde sig under det. Men Gud valde Samuel. Fast man kunde tycka det borde funnits någon bättre i hela Israel. Men han valde Samuel. Men då är frågan så här. Om Gud väljer ett barn idag till att säga någonting till oss som församling, eller er som församling, eller jag tänker församlingen i stort. Tar vi emot det då? Eller förväntar vi oss att det ska komma från en vuxen? Tror vi att Gud kan tala genom ett barn? Vilken ålder måste man ha för att Gud ska tala genom en? Har ni tänkt på det någon gång? Vad är den nedersta åldern för det? För de flesta gånger kan jag säga så är det inte innan barnen har lärt sig prata. Eller hur? Men det var faktiskt en kvinna som berättade för mig om sitt 8,5 månader. Jag kommer inte ihåg om det var son eller dotter, för namnet var inget som jag riktigt kunde koppla till det ena eller andra. Då satt det här lilla barnet vid köksbordet i sin barnstol och så säger de plötsligt: Jesus älskar er, till sina föräldrar. Och de var helt bara, ja, ni kan förstå, ana. Mitt första exempel var Mikael som var här nere igår faktiskt. Då hade han de barnen och barnmöte. När han var 2 år så hade vi en jobbig situation. Så stod han jämte mig på en bensinstation och hade kört en bil som inte funkar och så vidare. Så står han där och så säger han så här: förtösta på Herren, mamma. Då förstod jag att Gud kan faktiskt tala genom ett barn. Men man måste ha språk först för det mesta. Så att Gud kan tala hur liten man än är. Har vi som vuxna förväntan på det? Men om nu Gud talar till ett barn, vem ska hjälpa dem att förstå att det är Gud som talar? Här var det ju Eli som gjorde det. Och det står så här om Samuel. Samuel kände inte Herren än, och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Och då är det ju så att Samuel, han bor ju i, om det nu var tabernaklet eller det står det heliga, det fanns ju inget tempel ännu i alla fall. Så bor han där ihop med Eli och hans söner eller så. Så han hade ju inte lärt känna Gud än. Så om barnen får ett ord från Gud, vem ska hjälpa dem att förstå det här är Gud? Där har vi som vuxna en uppgift. Både att förstå att det är Gud som talar och ibland också hur Gud kan tala. Barn har faktiskt en rätt naturlig närhet till Gud. Men de behöver hjälp av oss vuxna ibland att förstå saker. Och det är faktiskt inte så att man måste känna Gud för att han ska kunna tala. För Samuel kände inte Herren än. Och det är också så här att man kan vara med i en kyrka och man kan ha varit där rätt länge. Och ändå kan det stå så om en person. Men kände inte Herren ännu. Och hade inte liksom blivit personlig med Gud. Men nu tänkte jag komma till oss. Det här var Samuel, det här var Eli. Men nu är det oss idag, 2025, Korskyrkan Norrköping. Och jag vet inte hur frimodiga jag är. Jag tror inte vi gör så att vi ställer oss upp. Vi bara räcker upp handen. Hur många av er här är under 30 år gamla? Upp med en hand. Jag kan inte räcka upp handen just nu då, va? Och då kan ni andra titta er lite omkring. De här är under 30 år gamla. Ja. Varför tar jag just 30 år? Kan ni ta ner? Tack ska ni ha. Varför tror ni jag tar 30 år? Faktiskt så här. Att när Jesus blev 30 år, då började hans uppgift, eller hur? Vad hände innan dess? Vi vet inte jättemycket. Vi vet när han var, att det står att han växte upp med vishet och förstånd och allting så här. Och det står om när han var 12 år i templet och så. Men annars så står det inte så mycket om honom. Men på något vis måste det ha varit en förberedelseperiod för någonting som skulle ske. Och man säger så här att hjärnan är inte fullt utvecklad innan den är 30. Kanske var därför inte Jesus blev verksam innan han var 30. Men han som är vår förebild, han var inte klar för att gå ut i tjänst innan han var 30. Det tycker jag liksom, det tål att tänka på lite. Så han hade på något vis en förberedelsetid, en lärotid innan dess. Så jag skulle vilja uppmuntra er som är under 30. Använd den här tiden till att växa till i din gudskunskap och erfarenheter med honom. Och se det verkligen som en lärotid. Så säger inte jag så här, Gud kan inte använda dig. Det säger jag inte. Men ha Jesus som förebild och tänk så här att ja, men det finns mer. Och ja, kanske det är så att det är en speciell förberedelsetid fram tills man är 30. Men samtidigt så är det så här, så står det så här. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Utan var en förebild i kärlek, trohet och renhet. Det kan ni vara allihopa som just räckte upp er hand. Ni kan vara förebilder för de som är yngre, men också för de som är äldre. Och så undrar jag då till er som är under 30. Tror du att Gud kan tala till dig? Förväntar du dig att Gud ska tala till dig? Det kanske är dig som Gud som vill använda för att säga någonting till någon annan människa. Kanske bara till dig själv. Eller kanske till församlingen. Förvänta dig det. Och alla över 30 då. Vilka är över 30 då? Nu kommer en skog av händer kan jag säga. Det är rätt många. Du kan få vara en Eli för de som är yngre. som ännu inte har lärt känna Gud och hans röst kanske, så kan du få vara en Eli. Du kan få förklara vad det är Gud gör, vad han säger. Björn läste i början här, Apostlagärningarna. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar och era unga män se syner. Om man tittar på det här så ser man ju att här finns tre generationer, eller hur? Och ibland så brukar vi använda en bild på tre generationer, och det är som en pil. En pil har ett syfte, och det är att den ska träffa ett mål, eller hur? Och om vi tänker oss som församling att vi är en pil, och då ska vi, vad är då syftet? Ja, men det är ju att ära Gud, eller hur? Upphöja honom, lovsjunga honom, att han får bli synlig, att vi får visa på honom som församling och så vidare. Men den här pilen har lite olika delar, och om vi tänker att det är de olika generationerna så skulle man kunna se det så här. Pilspetsen, det är barnen, söner och döttrar som det står av. Och den åldern då, då kan säga att det är du som inte försörjer dig själv ännu. Du hör till den här. Och sen var nästa, stod det unga män och kvinnor. Det är du som försörjer dig själv. Du kanske har barn som bor hemma fortfarande. Det är du ungefär. Och sen står de gamla män och kvinnor, och det står fäder. Det här är också från ett bibelord i första Johannes 2. Där står det också om tre olika generationer. Därför står det mer än bara vad som står i Apostlagärningarna här. Men gamla män, kvinnor och fäder, det är far- och morföräldragenerationen. Så här är tre generationer som representerar varsin bit av den här pilen. Och då står de här då, om vi tittar på barnen och sönerna, vad står det? Jo, de ska profetera. Profetera, vad är det? Jo, men alltså en profet, den säger ju att någonting inte stämmer, eller hur? Någonting stämmer inte, och så vill man tala ut något nytt istället. En profet är lite obekväm. Den kommer med saker jag helst inte ville höra kanske. Men den här unga generationen, det kan vara deras uppgift. Att se på saker, hur det är, och kanske säga, nej men det där funkar inte idag. Vi skulle behöva göra så här istället. Lite obekvämt kanske, men kanske vad vi behöver i våra församlingar. Några som vågar titta på det vi gör och se hur skulle vi kunna göra det bättre. För det är ju så här, budskapet förändras ju inte. Det ska aldrig förändras. Jesus är densamma, Guds ord är detsamma. Det är det vi ska predika, det är det vi ska hålla fast vid. Men hur vi gör det kan förändras. Och det behöver förändras med olika generationer. Så den unga generationen kanske har den uppgiften att tala ut saker som behöver förändras. Och då är det en pilspets. Och den är ju lite vass, eller hur? Den är ju lite otrevlig kanske. Kan kännas lite obekväm. Men är en superviktig uppgift. Hur ska pilen fastna i piltavlan om den inte har en spets? Eller hur? Så ni unga förväntar er att det är kanske ni som behöver tala ut förändring som behövs i en församling. Och ni äldre, säg inte nej direkt. Säg kanske, kanske. Har ni kan den sången? Nej, men liksom det här. Säg inte nej direkt. Slå inte ner på det. Utan säg, ja men låt oss fundera vidare på detta. Så att man inte liksom slår ner deras vilja att tänka och komma med tankar och idéer. Utan då har vi den här mellangenerationen då. Unga män och kvinnor, eller de som är försörjande. Se syner och visioner. Alltså de kanske kan, när barnen kommer eller de unga kommer och säger någonting, så kanske det är den generationen som faktiskt kan tänka så här. Ja, det du säger, det kan bli en bra idé. Vi kan göra det på det här och det här sättet. De kanske kan se till att det blir gjort. De kanske har mer resurser och strategier i hur man kan göra. För de kan se liksom hur skulle detta gå till. De kan få en vision. De kan höra det profetiska. De kan få en vision. Ja, men så här kan vi göra. För tänk om Eli inte hade hjälpt Samuel att liksom ta vara på det som Gud hade talat. Då vet vi faktiskt inte vad som hade hänt. Och vi vet inte vem Samuel skulle varit. Samuel har ju otrolig betydelse sen. Det är ju han som smörjer David till kung och så vidare. Så Samuel fick ju en stor roll. Så när vi igenkänner de unga och det de har, vi vet inte vad som kan hända med dem i deras liv. Sen kommer vi till den tredje generationen. Drömmar står det på den äldre generationen. Ja, kanske för att de sover så gott och drömmer så mycket. Ja. En hemlis, det gäller min man i alla fall. Vi brukar säga så här, om han inte somnar när jag predikar, ja, men då är det ett gott tecken på att det har funkat. Ja, så håll ögonen på honom. Ja. Men vilka av er och oss är över 65? Det är jag. Det är en del också. Då skulle jag vilja att ni yngre egentligen. Kan vi räcka upp handen lite till? Ni yngre, titta er omkring nu. Titta er på dem över 65. Alla över 65. Titta. De här över 65, förstår ni. Vet du vad de är? De är skattkistor. Här finns skatter många gånger lite förgömda. Så ni yngre, ni skulle kunna gå på skattjakt faktiskt bland dem. För där finns vishet och erfarenheter med Gud många gånger. Det är inte automatiskt bara för att man blir gammal så blir man vis. Men det finns potential för det. Och jag tror att det är så här många gånger att de som är lite äldre, de tycker ibland att de har gjort sitt. Och tänker så här, men nu får andra ta över. Och så känner man att ja, men det är ingen som bryr sig om vad jag kan eller vad jag har lärt mig genom livet. Så det är inte alltid den äldre generationen är så frimodig med att dela med sig. Så jag skulle vilja säga till er yngre, ställ frågor till dem. Då tror jag att de blir jättepigga på att svara och tycker det är jätteroligt att ni är intresserade. För jag tror att de kan lära mycket om vem Gud är. Och jag tror att de vill, men de vågar inte alltid ta initiativ. Och ni som är över 65, var frimodiga att dela med er av vad Gud har gjort i era liv. Och sen har jag en annan lite mer konkret fråga till er. Vet ni vad barnen här i församlingen heter? Om inte, så tycker jag ni ska ta reda på det. Och så när ni ser barnen, hälsa på dem, gärna med namn. För då känner de sig sedda. Och känner sig som en del av den här församlingen. Men jag skulle också vilja uppmuntra er alla, men kanske speciellt er över 65. Använd era köksbord. Det är ett jättebra ställe att sitta och prata vid. Man kan äta någonting samtidigt. För det skapar en stämning. Och så dela med er. Men när man då möts över generationsgränser så är det så här. Då upptäcker man, det är inte bara om jag är äldre än någon som jag har något att dela med mig av. De yngre har jättemycket att dela med sig av till mig. Och då möts vi över generationsgränser och kan dela med oss av till varandra. Men det står så här att i pilen, om vi går tillbaka till den, drömmar, vishet och uppmuntran. Jag tror att äldre generationens uppgift är fjärden. Det är ju lite balans och så här, va? Och det kan vara så här att det kan behövas en del vishet när nya saker kommer upp. Inte vise till att bara säga, nej så gjorde vi en gång i tiden och det funkar inte, så gör vi inte det igen. Utan det kan vara andra saker som är vishet i situationen som kan hjälpa och balansera lite. Så alla de här generationerna, de behövs tillsammans. För den här pilen kan inte vara utan ett enda utav de här delarna, för då blir det ingen pil. Är ni med på det? Ta bort fjädern, den kommer att ramla rakt ner i marken här. Ta bort långa skaftet, ja, men hur ska det sitta ihop överhuvudtaget? Liksom det, alla bitarna behövs verkligen. Jag har ett bibelord som jag gillar, som, eller tänker på som lite av mitt bibelord i den åldern jag är. Och den skulle jag vilja dela med alla över 65 här då. Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom och än idag förkunnar jag dina under. Överge mig inte, Gud, när jag blir gammal och grå. Innan jag har fått förkunna din makt för nya släkten. Din kraft för alla som ska komma. Det är en bön om att vi får vara med och dela med oss till de som kommer, kommande släkten, om vem Gud är. Den kan du få ha som bön också. Jag delar gärna med mig av den bönen. Den är inte bara min, eller hur? Och så kan man fundera på så här. Samuel och Eli, de var av helt olika åldersgrupper. Var möter du personer från en annan åldersgrupp än din egen? Har du sådana ställen, träffpunkter där du möter dem? Om inte, kan du själv hitta på ett sådant sammanhang? Kan du själv skapa ett sådant sammanhang där du får möta någon från en annan generation i församlingen? Och vet du, jag tror att vi som kyrka kan vara en otrolig förebild för vårt samhälle. För det finns inte många ställen i vårt samhälle där man möts över generationsgränser idag. Mer än om man går till doktorn och sitter i väntrummet eller något sånt där. Men där möts man ju inte riktigt. Man råkar bara vara på samma plats, eller hur? Så vi kan vara förebilder i att skapa sådana här mötespunkter då. Ja, nu har ni suttit för länge och lyssnat här. Nu måste ni få en liten kluring. Nu lägger jag upp en bild och så undrar jag. Associerar ni till något bibelord? Är ni med? Då måste ni våga liksom och säga högt. Är det någon som får en tanke på vad detta kan vara för ett bibelord? Ja? Nej. Det var inget. Är du säker? Ja. Ja. Abraham och Jakob. Abraham och Isak och Jakob. Den är bra den faktiskt. Det är ju faktiskt fader och son och barnbarn. Nej men precis, det här är farfar, pappa och son. Eller son, fader och ja, det blev ju samma sak. Ja, just det. Och då står det så här i andra Mosebok 3:15. Så ska du säga till Israels barn. Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Detta ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Och Abraham var pappa till Isak som var pappa till Jakob. Det är tre generationer, eller hur? Och då säger Gud så här, jag vill att ni presenterar mig så på detta sätt från släkte till släkte. Alltså hela tiden så är jag tre generationers Gud. Men vi lärde oss igår på Jesus till barnen. Att nu för tiden är första gången i historien så är det faktiskt man räknar med fyra generationer samtidigt. För vi lever så länge nu. Så vi kanske ska skriva om bibelordet och lägga till även Jakobs son där. Eller han har ju så många så vi vet inte vem vi ska välja. Josef kanske. Men det är så Gud vill bli känd. Ska vi se här. De olika generationerna har någonting att ge till varann. Det är inte bara vi äldre till de yngre på något sätt. Utan vi har någonting att berika varandra med allihopa. Hela pilen behövs. Men vi behöver bli församlingar som medvetet riktar in oss på den yngre generationen. Annars överlever vi inte som församling. För det här, man växer ju hela tiden, eller hur? Det bara sker automatiskt. Men att det automatiskt kommer upp nya, kommer in nya i församlingen, det sker inte lika automatiskt, utan det behöver göra medvetna val för att det ska ske. Det här att vara tillsammans med olika generationer, det är faktiskt ett pris att betala. Allt blir inte som jag vill ha det hela tiden. Det kanske inte är mina preferenser. Men då var det en kvinna. Det var rätt många år sedan jag mötte henne. Jag tyckte hon var gammal. Hon var 71 år. Nu är min man snart 71 år. Så det är ju inte så gammalt med 71, eller hur? Men då tyckte jag hon var gammal. Och då sa hon så här. Så här sa hon. Alla generationer måste vara generösa. Men de äldsta mest. För de är gammalkristna och överlever även om inte allt blir efter deras smak. Viktigare är att det blir så att de yngre trivs. De överlever kanske inte om de inte får det någorlunda på sitt sätt. Görel hette hon. Jag tyckte det var så kloka ord. Och att det var från någon i den äldre generationen som sa det. Men jag vill bara uppmuntra er som församling att verkligen tänka på detta. Att vara en församling som ger rum för alla generationer. Den är äldre kan förstå att de yngre kanske har en jätteviktig uppgift i att forma hur församlingen ska se ut framåt. Och ni yngre kanske inser vilka skatter det finns i de som är lite äldre. Och att ni föräldragenerationen, mittengenerationen, det är kanske ni som är de resursfulla och verkligen kan se till att saker och ting händer och sker. Så låt er församlingspil vara funktionell och ta vara på varandra. Och låt Jesus bli känd i varje generation. Och låt Jesus bli känd genom varje generation. Och låt den här församlingspilen bli ett sätt att göra Jesus känd här i Norrköping. Ska vi be tillsammans? Ja, Gud, hela det här att vi växer och blir äldre, det är ju någonting som du har hittat på och du har skapat. Och det finns saker i det som är så fantastiskt inspirerande och spännande. Men du vet också att det finns spänningar i att vi blir olika, vi har lite olika kulturer och så. Men jag skulle vilja välsigna den här församlingen att hitta sätt där de som församling verkligen får ta vara på alla generationerna. Och jag vill också be att de får vara en församling där den yngre generationen både får utrymme men också blir en generation som får växa till i att de medvetet verkligen får ge rum, satsa på och få se den bli fler och fler, Gud. Så jag välsignar dem verkligen som församling här och vi välsignar vad deras församlingspil kan betyda för hela Norrköping, Gud. För hela samhället i stort här. Tack att du är en Gud för alla generationer samtidigt. Amen.